En podcast från Aftonbladet.
Ukraine's ombudsperson said today that Russian troops are confiscating passports from Ukrainian citizens, then moving them to so-called filtration camps in Ukraine's separatist-controlled east, before sending them to various distant, economically depressed areas in Russia.
There are several Russian filtration camps, and the biggest is near the Mariupol city.
Mer än tre månader har gått av Ukraina-kriget och nu strömmar en ny typ av vittnesmål in. Det är om de ryska filtreringslägrena. Historierna som berättas beskriver hur ukrainska män och kvinnor som försöker fly rysk-kontrollerade områden i Ukraina stoppas av ryska soldater, skiljs åt, klas av nakna för att sedan förhöras på olika vis. Syftet uppges vara att kontrollera det tillfångatagnas så kallade ukrainskhet, och flera berättar att vissa aldrig återvänder från förhören. Ryssland själva förnekar att de här lägren skulle finnas, men vittnesmålen är många och dokumenteras just nu av människorättsorganisationer. Så var finns de här lägren någonstans? Hur undersöks så kallad ukrainskhet? Vad är Putins syfte med detta? Och vad har hänt med dem som inte kommer tillbaka från förhören? I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren. Välkommen till Aftonbladet Daily, Niklas Wendt.
Tack.
Vi hör ju nu på nyheterna vittnesmål om ryska filtreringsläger. Vet man något om hur de ser ut?
Ja, en hel del. Man kan säga att bakgrunden är att det är väldigt många människor som har fått lämna Ukraina under det här kriget nu. Och många har flytt till väst, men många har också tagit sig till Ryssland på olika sätt. FN räknar med att det är över en miljon människor som har tagit sig till Ryssland. Ryssland själva uppger liknande siffror, upp till 1,5 miljon. Och många av de här är helt enkelt vanliga flyktingar då, men många har också mer eller mindre tvingats in i Ryssland mot sin vilja. Och i princip alla de här människorna underkastas någon typ av filtrering då. Och det är det som sker i de här lägren som man talar om. Och man ska väl också säga att det mesta av det här vi vet är ganska anekdotiskt än så länge. Även om det finns väldigt många olika vittnesmål, så har vi ingen liksom helt övergripande bild då som händer. Men vittnen pratar om att de tvingas klä av sig nakna, att de får sina kroppar undersökta, att de får lämna fingeravtryck, att vakter eller säkerhetstjänst söker igenom deras telefoner efter saker som tyder på att de har pro-ukrainska sympatier och sådär. Ett vittnesmål till exempel är ett par som heter Alexander och Lena som har pratat med BBC. De hade lyckats ta sig ifrån ett sånt här läger till Lviv i västra Ukraina då. Och de hade blivit förda till en skola i nordvästra Mariupol där de kom ifrån. Och de beskriver det här som ett koncentrationsläger då, där alla de här sakerna hände dem. Och ja, det var vidriga förhållanden, mängder av människor som fick dela på ett handfat och en toalett och sådär. Men det verkar inte ha funnits särskilt mycket murar eller vakter. Det var inte ett fångläger i den meningen. Problemet för dem var att de var strandade då i ryskkontrollerat område, och de bussar som erbjöds därifrån, de gick in i Ryssland till olika platser då dit de inte ville. Så de fick försöka anlita privata chaufförer som fick skjutsa dem på småvägar förbi alla ryska kontrollstationer och sådär tillbaka in i Ukraina.
Som att smugglas liksom?
Ja, precis. Och de lägren verkar se ut på lite olika sätt. Det finns vittnesmål att de har upprättats i gamla fängelser, ett övergivet turisthotell, liknande ställen, skolor. Då. Den ukrainska borgmästaren i Mariupol har släppt ett antal videoklipp som påstås visa ett sånt här filtreringsläger i en skola. Och man har kunnat se satellitbilder på tältläger och sådär som har byggts upp.
Du nämnde ju bland annat Mariupol. Vet du mer om var de här lägren ska finnas någonstans? Är det just rysk-ockuperade områden i Ukraina?
Det förefaller vara det i största utsträckning i Donetsk och ja, nära den gränsen då till Ryssland. Och så finns det nog även läger i Ryssland också. Men de vet man lite mindre om.
Mm. Och vad ska de här lägren ha för syfte? Du nämnde ju bland annat att det uppges att de ryska soldaterna ska ha undersökt ukrainarnas ukrainskhet.
Ja, det förefaller som att de letar då av vittnesmålen att döma efter personer som antingen är militärer, har tjänstgjort i det militära eller har då ukrainska nationalister i det ryska sättet att se det, eller har liksom pro-ukrainska sympatier eller familjemedlemmar till soldater, aktivister, journalister, den typen av människor.
Men om soldaterna då hittar vad de menar är pro-Ukraina eller ukrainskhet, vad händer då?
Uppgifter från då en rådgivare till exempel till Mariupols borgmästare, han säger att ungefär 1 av 10 fastnar i de här filtreringsprocesserna då, och då flyttas de vidare till någonting som sannolikt är mycket värre då. Det är en av de platserna som pekas ut som slutmål är Isoliatsia, för ursäkta uttalet, men det är en gammal fabrik och sedermera konsthall i Donetsk då, som har konverterats till ett fängelse efter 2014. Och där menar Ukraina då att det bedrivs någon typ av koncentrationslägerverksamhet med tortyr och mord och sådär. Och man vet inte riktigt vad som händer med de här människorna av naturliga skäl då, för att det inte finns så många vittnen som kommer tillbaka och berättar.
Och de som klarar sig genom filtreringsförhören, vad händer med dem?
De händer ganska mycket olika saker med. Det verkar vara väldigt blandat hur det här går till och vissa vittnen har liksom hamnat i ett läger och varit där några timmar. En kvinna som tvingades bort från Mariupol i mitten av mars sa att hon fick sina fingeravtryck tagna och frågades ut av säkerhetstjänsten. Men några timmar senare slussades hon vidare till Rostov då, som är en stad i Ryssland som ligger en bit öster om Ukraina. Och där kunde hon lämna sin buss. Hon sa då att hon hade släktingar i stan som hon hellre ville bo hos, även fast hon inte hade det då. Men det gick bra och då kunde hon åka buss till Moskva och tåg sen till Sankt Petersburg och korsa gränsen in till EU. Så det är inte så att alla de här människorna interneras eller så. Men många skickas långt in i Ryssland. Om man vill ha tillfällig asyl eller ha hjälp med boende eller så där, kan man tvinga sig upp sina pass och identitetshandlingar. Så det blir väldigt svårt att ta sig därifrån.
Mm.
Det finns uppgifter om att ukrainare har skickats ända bort till gränsen mot Nordkorea, så är det långt i östra Ryssland.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I radio, tv och i tidningar nås vi just nu av vittnesmålen från de ryska filtreringslägrarna. Men Ryssland själva förnekar allting. Vi hör Niklas Wendt igen om vad de ryska företrädarna egentligen säger om saken.
Ja, de hävdar ju att det här handlar om flyktingar som de av humanitära skäl har hjälpt. Och ja, att de tar hand om dem och skyddar dem från striderna och sådär. Men ja, de flesta andra bedömare verkar ju mena då att det är mer någon typ av folkomflyttningsinsats som de gör. Ja, dels då för att sålla ut människor som är misshagliga för dem, men också för att bli av med ukrainarna i de här områdena. Alltså att det är någon sån folkmordspolitik, säger vissa då.
Mm. Och hur har omvärlden reagerat på de här vittnesmålen?
Ja, med förfäran i ganska stor utsträckning. Sen är det ju inte så mycket mer man kan göra för att fördöma Ryssland, eller så i alla fall från västvärldens sida då. Just den här uppgiften om de här lägren var väl en av anledningarna till att Ryssland uteslöts ur FNs råd för mänskliga rättigheter till exempel. Men ja, det är ju en helhet av alla ryska övergrepp som sker i Ukraina, så att säga.
för sådana här filtreringsförhör är väl egentligen ett krigsbrott?
Ja, det måste man ju betrakta det som, att det är någon typ av övergrepp mot deras personliga rättigheter och intrång i privatlivet som inte är motiverat. Och i den mån det sker tvångsförflyttningar så är det också i strid med Genèvekonventionen, och så man får inte flytta människor mot deras vilja. Och det förefaller ju ha skett i ganska många fall där man inte har, ja, där man, den enda vägen ut från sönderbombade städer som Mariupol och så som har erbjudit sig ju in i Ryssland. Och folk har inte haft något att välja på. President Zelensky har sagt att över 200 000 barn då har deporterats till Ryssland sedan invasionen började, och han har kallat det för ett av de mest fruktansvärda krigsbrott som Ryssland har begått. Och enligt hans sätt att se det så försöker Ryssland då sprida ut ukrainarna över Ryssland för att få dem att glömma Ukraina och för att inte kunna återvända och sådär. Och Ukrainas ombudsman för mänskliga rättigheter har beskrivit det som att man tar ukrainare som gisslan.
Tror du att vi kommer få höra fler sådana här vittnesmål framöver, eller vad tror du?
Det verkar ju onekligen så. Alltså det finns ju, att sätta upp sådana här läger har ju en ganska lång historia i rysk krigsföring. Det senaste man tänker på är under Tjetjenienkriget, där det förekom sådana här filtreringsläger, och enligt den här människorättsgruppen, den ryska människorättsgruppen Memorial, så passerade kanske var 50 invånare i Tjetjenien genom någon typ av filtrering under de här krigen, där många blev slagna och utsatta för tortyr och våldtagna och mördade. Det var ju syftet att trycka ner och skrämma befolkningen och etablera kontroller.
Tack så mycket, Niklas Wendt, för att du gästade oss idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren, och tack för att du har lyssnat, så hörs vi snart igen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.